Hej och välkomna till en tisdagsundervisning för Evangeliehuset Romerike. Det blev bestämt med ganska kort varsel, så jag hoppas att det har möjlighet att se detta och få möjligheten att följa med. Men det är alltså tisdag och vi ska ha lite tisdagsundervisning från Evangeliehuset Romerike. Jag heter Rickard Salander och är en del av menigheten. När jag icke är i menigheten så jobbar jag på Blåkors som gatupastor. Ett fantastiskt jobb. Jag tycker jag har världens bästa jobb. Jag pratade alldeles nyss också, eller skrev med min chef alldeles nyss, och jag tycker jag har kanske en av de bästa cheferna man kan ha. Jag kanske har den bästa chefen man kan ha. Och jag tycker jag har den bästa pastorn man kan ha här också på Evangeliehuset, Lars Kraggerud. Så det, jag är väldigt förnöjd med väldigt mycket sådana ting. Jag har fyllt på med en kopp te. Det är lite kallt i det rummet som jag sitter i, kontoret här hemma. Så därför tränger jag en kopp te och en ordentlig gänser. Men välkommen in till deras ära. Så vi ska alltså ha tisdagsundervisning, och det kommer bli flera sådana anledningar framöver med tisdagsundervisning på den här enkla måten, rätt hemifrån, via Facebook, direkt sänt med mobilen. Här ser jag också att Pastor Roy har kommit in. Välkommen, hej Pastor Roy. Och så ser jag en liten bild på någon, men jag kan inte se vem det är. Någon med en hund ser ut som. Jag ser inte vilka ni är alltid som ser på, men jag ser någon av er, vilka ni små bilder då. Och när någon trycker en likes, då ser jag plötsligt ett ansikte på någon. Nu såg jag att Lars tryckte tummen upp. Kom gärna med såna här små tummar upp och hjärtan när jag snackar, för då vet jag att det är bra, och så eller så kanske jag tror att det är bra, och så blir jag ännu frimodigare, och så blir det ändå bättre. Så lite feedback är alltid positivt, det skadar inte. Det går bra utan feedback också, men det är alltid hyggligt att få lite tummar upp och sånt när man snackar. Då vet man att ni hör på, att ni är med och så vidare. I alla fall så tror jag att ni är med när jag ser sånt. Så här har vi Mårten Kallan också. Hyggligt att se dig. Gott att se bror från Sverige som bor i Norge. Ja, det är gott att se det. Kul att ni är med. Jag tänkte prata lite om Kristus i Gamla Testamentet idag. Och jag hoppar. Hej Monica, vad hyggligt att se dig. Jag kommer att prata om Kristus i Gamla Testamentet. Och det här blir en introduktion till det jag kommer att prata vidare om andra tisdagar längre fram. För då kommer jag att gå in i och prata om Kristus i tabernaklet, i ökentabernaklet. Och det syns jag själv är väldigt spännande undervisning och uppmuntrande undervisning. Börje Halvorsen, hygglig att se dig. Detta blir bra, tack för det. Sandra från min kona som sitter i stuan och ser på detta här. Kul att det redan är så många som är här, som är inne. Alla redan 8 stycken. Det är fantastiskt fint med tisdagsundervisningen från Evangeliehuset. Tyvärr så kan vi inte mötas fysiskt, så då blir det på den här måten. Var med och del till deras vänner, skriver Evangeliehuset Romerike här. Så det är sant. Dela till era vänner om ni vill. Det här blev beslutat ganska med ganska kort varsel, att jag ska ta den här sändningen. Jag tyckte jag fick ett tilltal om det tidigare idag. Visste inte vad jag skulle prata om förrän alldeles nylig. Så jag kommer ta det på sparken, som man säger på norsk. Och jag likar det uttrycket. Jag vet inte om vi har ett så bra uttryck på svensk. Man tar saker i språnget, kan man säga kanske i svensk. Men det är inte helt samma sak. Ta ting på sparken, jag likar det uttrycket, jag önskar vi hade det uttrycket i Sverige. När jag säger så i Sverige så förstår de inte vad jag pratar om. Hej, hej Jarle, hyggligt att se dig. Jag hoppas ni, det är okej för er att jag pratar lite mer här när ni skriver. Jag tycker det är väldigt hyggligt och kosligt att ha lite tvåvägskommunikation. Jag har ju någonting som heter Predikantskolan där jag ofta sitter och undervisar på den här måten, och då har vi liksom ett klassrum här på Facebook där jag pratar till eleven och eleverna skriver kommentarer. Och det blir lite så tvåvägskommunikation. Men temat som jag ska prata om idag, det är Kristus i Gamla Testamentet. Kristus i GT. Och det är ett för stort tema för att kunna avhandla på en sån här kort tillfällig undervisning. Men jag kommer liksom skumma på ytan, säger man på svenska. Jag vet inte om man säger så på norska, skumma på ytan. Men det är liksom, man går inte på djupet utan tar liksom, ja, ytan är ju stor och bred, va? Man tar den stora bilden. Sen kan man gå på djupet också, och det hoppas jag kunna göra framöver och ha undervisning om Kristus i tabernaklet. Men nu börjar jag med Kristus i GT, alltså inte Kristus i tabernaklet utan Kristus i GT i Gamla Testamentet. Kristus i Gamla Testamentet, kvällens tema, jag skriver Evangeliehusen nu, och det är bra, det stämmer ju. När man läser Hebreerbrevet så står det om Moseloven som 20 bilder. Och att vi nu har fått verkligheten. Och då är det ju så att det är självklart att det är bättre att hålla på med verkligheten än med skyggen. Det skulle ju vara ett sprätt om du och jag möttes på en middag på café. Och så snudde jag mig mot väggen och så begynte jag att snacka med din skygge som var på väggen istället för att snacka med dig. Det skulle vara väldigt rart. Nu har vi Kristus, han är verkligheten. Så det är honom vi fokuserar på och håller på med. Men en skygge ger ju ändå en kontur. Den visar ju på en måte, beskriver ju på en måte objektet. Om jag ser din skygga på väggen så kan den ju, lite beroende på var ljuskällan kommer ifrån, så kan jag se din skygga tydligt eller lite mindre tydligt. Med konturer eller med mindre konturer, lite beroende på ljuskällan och position och allt det här. Men om vi tänker att lyset, Gud, Kristus som är lyset, evangeliet är lyset, evangeliet har en strålkraft. Om vi tänker att det får lysa upp skyggebilderna så att konturen blir klar, tydlig, så kan man ju faktiskt kanske lära sig något om själva objektet. Vi kan lära oss mer om Kristus genom att se på skyggebildernas kontur, så får vi liksom ännu mer kännskap till Kristus genom skyggebilderna. Så jag är glad i hela Bibeln. Det finns de som tror att vi som fokuserar så tydligt på Guds nåd och Guds nya förbund, Guds nya pakt, att vi liksom mycket bryr oss om Gamla Testamentet. Jag älskar Gamla Testamentet och skyggebilderna som gör evangeliet bara ändå klarare och ändå starkare och ändå härligare. Och när man läser Apostlärningarna så händer någonting oerhört spännande där. Jag hoppas inte jag pratar för fort. Jag pratar lite svensk, svorsk, någonting blandat. Jag ser att det kommer skumma överflaten. Jag får lite översättning här. Så det är bra. Den som skriver, jag tror att det är Lars, kan översätta. Om jag har några rara svenska ord så kanske Lars kan översätta till den normen så att ni förstår ändå bättre. Men när man läser Apostlagärningarna, det var det jag skulle snacka om, så sker det något väldigt spännande där. För det står så här att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Och det här var ju innan Nya Testamentet var färdigställt, innan Nya Testamentet var skrevet, så står det att apostlarna, de präkte om Jesus, men det står att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Så de predikade Jesus utifrån Gamla Testamentet. Och det vet vi att det står ju väldigt mycket om Jesus i Gamla Testamentet, så bokstavligt. Men under överfladen, under bokstaverna, så handlar ju allting om Jesus Kristus. Vi växte upp med SVT, säger Mårten Kallan här, ja. Det stämmer ju bra. Enkelt ord kan ändå bli missförstått här, för så vet jag ju som svensk. Men ni förstår ju ganska gott, det vet jag. Det är många svenskar som bor här också i Norge. Vi har ju liksom invaderat lite grann arbetskraftsinvandring och sånt. Men i alla fall, Kristus i Gamla Testamentet, apostlärningarna, de Det står att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Och det är så spännande. Det betyder först och främst att de pratade om Jesus utifrån Gamla Testamentet. Men inte nog med att de pratade om Jesus från Gamla Testamentet. Det var ju liksom inte bara den historiska Jesus som de lyfte fram här, utan de lyfte fram att Jesus var Messias och de bevisade det. Det är fantastiskt. Jag vet inte hur ofta vi får höra sådana dundrande predikningar om hur där vi blir överbevisade om att Jesus är Messias utifrån Gamla Testamentet. Men det är ju alltså fullt möjligt, för det var så de predikte i Apostlagärningarna. Och jag bara skulle få, jag drömmer om att liksom få sitta där och höra deras predikningar när de bevisar att Jesus var Messias. Ja, det finns ju jätteduktiga bibellärare och predikanter som gör sånt idag också. Men då finns det ju någonting att gräva på här. Det finns ju någonting att finna ut. Jag tycker det är jättefascinerande att läsa om Abraham och hans familj. Och då, när man läser om deras familj, så är det inte kanske i första hand att man tänker att på vilket sätt är det här Jesus, eller på vilket sätt visar det här på evangelium. Men det ligger någonting under ytan. För när Paulus sen sätter sig och skriver i Galaterbrevet, så skriver han att Abraham hade två hustrur. Och den ena, hon var, eller två kvinnor säger han, inte två hustrur. Två kvinnor, och den ena var hans hustru, den äkta hustrun, och den andra var en trälkvinna. Och så börjar han beskriva om de här och säger han att den ena är den gamla pakt och den andra är den nya pakt. Om någon av du eller jag skulle ha börjat säga, påstå något sånt idag, att Abrahams hustru betyder den gamla och den nya pakt. Om vi hade sagt det utan att Paulus hade skrivit det, så är jag ganska säker på att många av oss skulle ha fått käft från någon som tycker att nej, men nu läser du in någonting som inte står där. Men när Paulus skriver det med sin penna, och vi vet att hans brev är kanoniserade, de är liksom tillräknade att vara Guds ord, Guds utandade ord. Eftersom vi accepterat det, så köper vi att Paulus säger så. Vi accepterar att han läser in, om vi får kalla det för det, att den gamla pakt är Hagar och den nya pakt är Sara. Vi accepterar ju det som en sannhet. Men skulle vi ha hört det för första gången nu, så hade vi kunnat tänka, om någon predikant hade sagt det idag och vi hörde det för absolut första gången, så hade vi kunnat tänka, men vad har han för belägg för det? Vad har han för bevis för det? Kapitel och vers, hur styrk det på något sätt? Det går ju inte riktigt. Så när Paulus skriver en sån sak, så har han fått en ren och skär och rå uppenbarelse, där han inte kan säga så här lägger jag fram beviset för att det här är den rätta tolkningen. Han har ju inte den möjligheten. Vi kan göra det idag eftersom Paulus har skrivit det. Men om du får uppenbarelse på lik nivå med Paulus om att här, det här betyder det och det här betyder det, så är det enda som kan sanktionera att det är sant, det är den heliga anden i oss som kan bekräfta. Vi får gå till vittnesbördet. Allt ska prövas. Paulus sa det också. Allt ska prövas. Pröva allt. Och så sa han något som var det absolut viktigaste när det gäller prövning. Det här vet jag inte om alla tänker på så medvetet. Men tänk gärna på det medvetet. För det finns en uppskrift hur vi ska pröva. Pröva allt och håll fast vid det goda, säger han. Där är uppskriften. Håll fast vid det goda. Det finns en tendens ibland att man prövar allt och så håller man fast vid det dåliga. Det som inte stämte, det som inte var evangelium eller goda nyheter. Man kanske håller fast vid liksom en lovisk förståelse som inte stämmer med det goda. Pröva allt och håll fast vid det goda. Det ska vara positivt det du sitter igen med. Håll fast vid det goda. Så när vi prövar, så gäller det att veta hur vi ska pröva och vi håller fast vid det goda. Lite sidospår kanske. Men jag håller fortfarande på att värma upp lite här. Kristus i Gamla Testamentet är temat. Apostlarna predikar alltså utifrån Gamla Testamentet och bevisar att Jesus är Messias. De vaskar fram evangelium. Och det här är liksom kärnan. Kristus i Gamla Testamentet. Evangeliet handlar om Jesus Kristus. Där är det han som är kärnan och stjärnan, brukar man säga på svenska. Jag vet inte om ni säger så här i Norge också. Han är kärnan, alltså den centrala punkten i budskapet. Man har också stjärnan, den som strålar, den som är attraktiv och som vi vill se på, som förvandlar våra liv när vi kommer närmare honom, när vi dras till honom. Så hela Gamla testamentet handlar om Jesus Kristus och vad han har gjort för mänskligheten, alltså själva evangeliet, att det handlar om vad han har gjort för oss, syndernas förlåtelse och allt det här. Det är alltså Kristus i GT, evangeliet i GT. Så läser vi Gamla testamentet så ska vi inte fastna i bokstaven. Bokstaven dödar, som vi vet. Men anden gör levande. Så det är den andliga uppenbarelsen, det är andemeningen vi vill få tag på, inte bokstaven. När vi blir bokstavstrogna så är det lätt att säga, ja, det står skrivet och det står skrivet och det står skrivet. Så sa Jesus när han bemötte Satan, visst. Men så sa också Satan, det står skrivet. Och då svarade Jesus, det står också skrivet. Det betyder att ibland så kan vi bli så bokstavstrogna att vi hamnar i Satans tankesätt, det står skrivet, och så producerar man en felaktig andemening eller innebörd av bokstaven. Och då måste man hitta rätt igen, det står också skrivet som Jesus sa, så eller hitta tillbaka till evangeliet och vad den egentliga andemeningen är. För när Jesus konfronterar Satan på det sättet så säger han ju, det står också skrivet, så tillintetgör han det där första citatet för att visa på en större andemening som är Guds egentliga tanke. Vi kan alltså komma bort från Guds tanke även med hjälp av Bibeln. Det är min poäng där. Nog om det. Kristus i Gamla testamentet. Låt oss börja och titta på den absolut första varianten som jag vill dela med er. Och vi får se om jag ska pröva att rita lite här eller hur jag ska lösa det. Men det absolut första som jag känner till där vi kan se evangeliet i Bibeln är i första Moseboken i kapitel 1 och i vers nummer 1. Och där står det ju då, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller för att läsa det ännu mer, precis som det står direkt översatt från, tack för det David, det som exakt står i den här första versen, om vi tar det ännu mer noggrant, så står det, i begynnelsen skapade Gud att, kom ett litet ord där, att himlarna och jorden, himlarna ska vara i plural. I begynnelsen skapade Gud att, sa jag, alef tav är de hebreiska tecknen som dyker upp där. Det är ett litet ord som inte är översatt. Och jag vet att flera av er kan ha hört undervisning om det innan, men jag kommer ta den då. Alla har inte hört om det. Jag hörde någon som pratade om det här och jag vill gärna verifiera saker och ting. Så jag kontaktade Hebreiska universitetet i Jerusalem och ville fråga om det här ordet. Jag hade fått kontakt med någon där. Så jag skrev till dem, frågade om det här ordet, vad betyder det? Och fick ett svar, jag vet inte om jag skrev eller om jag pratade med dem på telefon kanske till och med. Men jag fick ett svar om att nej, det är inte översatt, men vi tolkar det som att det är en artikel som engelskans the. Alltså någonting som gör att det blir i bestämd form. Problemet med den tolkningen är att på hebreiskan så har man redan en bestämd form. Och det är att lägga till ordet ha innan ett ord. Ha Nazaret är Nazaret. Ha Judim är judarna i bestämd form. Ha, lägger man till ha så blir det bestämd form på hebreiska. Ni får lite språklektioner här också. Så därför så är det en svår förklaringsmodell. En överflödig förklaringsmodell. För det finns ju redan en bestämd form. En artikel för bestämd form. Men de har ingen annan förklaringsmodell. Just i den här versen så har vi i begynnelsen skapade Gud och så kommer Alef Tav och så kommer himlarna i bestämd form. Ha Shamayim på hebreiska. Ha Shamayim. Ha, den bestämda artikeln finns där redan i det ordet. Så vad kommer det Alef Tav ifrån och vad betyder det? Det är alltså inte översatt till något språk. Det är inte översatt till engelska, det är inte översatt till grekiska, det är inte översatt till svenska eller norska i någon bibel. För man vet faktiskt inte riktigt hur man ska översätta det där ordet. Det är själva kruxet. Problemet. Man vet inte hur det ska översättas. Men det som är spännande med det här ordet är att det dyker upp 111 gånger i bibeln. på massa olika ställen. Och det dyker verkligen upp på, i Gamla Testamentet då, på kärnfulla ställen. På ställen som på något sätt har någon extra poäng, någonting extra punch. Där dyker det där ordet ofta upp. I begynnelsen skapade Gud. Och så kommer Aleph, Tav, de här två tecknen. Jag ska försöka rita lite här. Jag hoppas att det funkar. För det finns den äldsta formen av hebreiska, kallas för paleohebreiska. Eller paleohebraisk, som man då kanske säger på norsk. Och det är det var en typ av skriftspråk som man liksom ristade in i stenar eller i trä. Och paleohebreiska ser inte ut som den moderna hebreiskan som ni är vana att se. Ni som är troende har ju ofta sett hebraiska tecken i skriftspråk, hur det ser ut idag. Men den här paleohebreiskan är ett primitivare språk, ett bildspråk. Man kallar det för piktogram för att det är verkligen bilder. Jag sitter och ritar medan jag pratar här. Så ska ni få se Alef Tav alldeles strax. Hebreiska läser man förresten baklänges, och nu gjorde jag inte det baklänges, men jag tror det är spegelvänt på Facebook i alla fall, så det gör nog ingenting. Det här är tecknet Aleph på paleohebreiska, och det här är tecknet Tav på paleohebreiska. Och som piktogram, och det här är på riktigt, ni kan googla paleohebreiska efteråt när ni har stängt av sändningen, så får ni se att det här stämmer. Jag har verkligen ritat hur de här tecknen såg ut på riktigt. Aleph motsvarar vår bokstav A, och Tav motsvarar vår i det latinska alfabetet då, bokstaven T. Men som piktogram så betyder den här Aleph, alla hebraiska tecken har en betydelse, och tecknet Aleph betyder huvud och oxe, och man kan ju säga att det faktiskt är ett oxhuvud. Gammal vedisk skrift innan vi fick vårt latinska alfabet, så såg bokstaven Aleph eller A såg ut så här. Och det är också, som ni ser, det är det här oxhuvudet. I vårt latinska alfabet har vi bara fått åt det här hållet. Då ser A ut så här. Men den vediska äldre skriften så såg det ut så här. Så oxhuvud är bilden då för det här tecknet A, Aleph. Om man då tänker sig en oxe. I det gamla förbundet så var oxen var det överprästliga offerdjuret. Det var liksom det kärnfulla, det huvudoffret i hela offringarna i det gamla pakt. I det gamla förbundet alltså. Så var oxen som offrades var det överprästliga offret. Och vi vet ju att den överste präst som offrar sig för världen, det är ju Jesus Kristus. Och det betyder också huvud, Aleph. Betyder också huvud, och vi vet att Jesus Kristus, han är huvudet för menigheten, han är huvudet för församlingen. Så har vi det här andra tecknet Tav, Aleph Tav, det är alltså det här ordet som inte är översatt. Huvudet är Kristus, offret är Kristus, och det här ordet Tav, eller tecknet Tav, det är både ett ord och ett tecken. Översätter man det hebreiska ordet tav så betyder det just tecken. Och vi ser ju vad det här tecknet består av. Jo, det är ett kors. Man satte längs åken, så satte man upp korslagda pinnar för att ha ett märke och sikta mot när man skulle plöja sin åker. Och det där märket som man satte upp var ofta korslagda pinnar. Så därifrån kommer det här ordet tecken och bokstaven tav som symbol med två korslagda pinnar. Och lägger vi ihop det här pusslet nu. Aleph tav, det här hemliga ordet som ingen har kunnat översätta. Så betyder det då Kristus på korset. Överste prästliga offret på korset. Oxen som blev slaktad för vår skull. Huvudet för församlingen som gav sitt liv på ett kors, och korset är tecknet. Korset är tecknet på vår tro. Korset är tecknet på det som förvandlar våra liv. Här har vi kärnan av evangelium i första Mosebok kapitel 1 och den första versen. Så redan direkt i Bibelns första vers så finns det ett avtryck som kanske inte är så synligt vid blotta ögat när man läser sin bibel på norsk eller svensk eller engelska eller vad det än må vara, för där finns inte ordet med, inte översatt, men det ligger där i grundtexten och det ligger en uppenbarelse bakom. Är det inte spännande och fantastiskt? Det är så kul med hebreiska, det är så kul med paleohebreiska och de här tecknen och symboliken som finns i det. Så det är liksom den första uppenbarelsen av Jesus Kristus i gamla testamentet som jag känner till. Det kanske finns något annat här som inte jag har sett, va? Såklart. Kopplingen här är rätt intressant också. I uppenbarelseboken så kan vi läsa hur Jesus och Johannes pratar med varandra i en uppenbarelse. Och där säger Jesus att han är alfa och omega, står det i grekiskan. Och alfa är första bokstaven i grekiska alfabetet och omega är sista. Men om vi tänker att Johannes, han var hebre, så är Alef den första tecknet och Tav är faktiskt det sista tecknet. Så när Jesus pratar till Johannes i uppenbarelserna, jag hade tänkt komma till det med stjärnhimlen, du får inte föregå min predikan här, Morten. Det är okej, det blir som en cliffhanger. Vi kommer till stjärnorna också, om vi hinner med det idag, det vet jag inte. Men i alla fall, Jesus säger, jag är alfa och omega. Alltså, och skulle han prata hebreiska då med Johannes, vilket är rimligt att tänka att han pratar hebreiska med Johannes eftersom Johannes var hebre. Han pratar ju mest på svenska med mig, även om det händer att jag får tilltal på engelska i mitt inre, så är det mest på svenska. Så om Jesus pratade hebreiska så skulle han sagt, jag är Alef Tav, den första och den sista. Oxen på korset, huvudet för församlingen som offrar sig på korset. Lite av tankar kring Alef Tav, Bibelns första vers och ett oöversatt ord som ligger där. Jag ska titta på tiden. Klockan är 21:30. Vi har, så jag vet inte om jag kommer ta det där med stjärnbilderna idag. Det kan vi ta en annan gång kanske. Vi får se hur långt jag kommer och vad jag har i mina... Jag har tagit upp några gamla anteckningar här för att prata om det här. Den här är fascinerande. Jag tar den också. Jag tror att flera har hört den här. För det är många av de här sakerna, när vi börjar undervisa om det, så sprids det här väldigt fort mellan olika predikanter som delar de här förståelserna, bilderna och tankarna. Så jag ska ta en annan variant nu. Och det är femte kapitlet i första Mosebok. Och där kommer då de här stamtavlorna. Det står ordningen på de här människorna då. Adam, han fick en son som hette Seth, och Seth fick en son som hette Enos, och Enos fick en son som hette Kenan, och Kenan fick en son som hette Mahalalel, och Mahalalel fick en son som hette Jared, och Jared fick en son som hette Enoch, och Enoch fick en son som hette Metusale, och Metusale fick en son som hette Lamech, och Lamech fick en son som hette Noach. Och jag vet många som har sagt när de börjar läsa Bibeln, många vill ju börja läsa Bibeln i första Mosebok, man börjar liksom på första sidan. Nu rekommenderar jag att man inte ska göra det, jag tycker man ska börja med Romarbrevet eller Galaterbrevet, men en annan sak. När man kommer då till femte kapitlet så är det så här, Adam födde en son som hette, det blev, och så kommer den här långa uppräkningen, så det känns som aldrig tar slut, och folk brukar liksom tappa läslusten när det handlar om Bibeln när man kommer till det här, för det är liksom så traggligt. Och tungläst. Och massa namn bara. Men så kommer det här spännande. Och jag anar att flera av er har hört det här redan. Men jag tar det ändå. Och jag hoppas att det blir nytt för någon. Och att ni blir påminna om det, ni som har hört det innan. Om man tar och översätter de här namnen. Så får man plötsligt evangelium. Och det är det som är så spännande. Så bakom namnens betydelse. För varje hebreisk namn har en betydelse. Då ligger ett budskap där. Och det är så fantastiskt. Adam betyder ju man eller människa, och det finns jättemycket man kan säga bara om det här ordet Adam. För det betyder inte bara, det är inte bara ett namn, utan det betyder mänskligheten. Adam, själva delen dam, betyder blod eller röd. Adam var liksom tagen av den röda jorden, skapad av jord, han var röd. Men dam vi bär på blod i våra kroppar. Adam betyder någon som bär på blod. Alltså det är så rikt, de här, det är så spännande att hålla på och studera språk och ord. Men det betyder man eller människan. Set, som är Adams son, det betyder utsedd. Enosh betyder dödlig. Kenan betyder sorg. Mahalalel betyder den välsignande guden. Jared betyder skall komma ned. Enoch betyder undervisa eller lära ut. Metusale betyder hans död ska skänka. Lamech betyder de förtvivlade. Och Noah betyder vila eller tröst. Och det är fantastiskt. Tänk att de här namnen går att översätta på sådana sätt att de har så konkreta betydelser. Sätter man ihop nu de här betydelsen av de här namnen så blir det människan utsågs till dödlig sorg, men den välsignade guden skulle komma ner och lära att hans död skulle skänka de förtvivlade tröst och vila. Plötsligt så har vi evangelium i sin kärna. Det är så spännande och så fantastiskt att namnen som ser så tråkiga ut vid första anblicken innebär eller innehåller evangelium. Det är så fantastiskt. Jag tycker sånt här är kul i alla fall. Jag hoppas att du som sitter och lyssnar på tycker det är spännande också. Jag ska gå vidare till nästa grej. Och den här tycker jag, här finns det liksom små hemligheter, små nyanser. Du har säkert, du som har varit frälst länge kan säkert ha hört om det här också. Men här finns det liksom nyanser som jag tror jag kommer lyfta fram en nyans som du kanske inte har hört innan. Och det handlar om i första Mosebok kapitel 3, så nu hoppar jag tillbaks två kapitel här. Kapitel 3 och vers 15. Där står det så här: och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Det är Gud som talar till ormen efter att ormen har förfört Adam och Eva och äta av kunskapens träd. Och hela skapelsen har fallit och Gud talar till ormen. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Den ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Och det här, bara språket här låter ju nästan lite krångligt och tungvitt. Och du ska stinga den i hälen. Vadå den? Kvinnans säd är den i den här texten. Nu är det en svensk vers jag läser, så jag hoppas ni får ihop det i mera norska bibelord. Denna ska söndertrampa. Vilken denna? Jo, kvinnans säd. Och vi vet ju att det bara finns en kvinna som har haft säd utan en man inblandad, om vi ska kalla det för det. Så kvinnans säd är en bild på Jesus Kristus. Han är kvinnans säd. Hon är den som blev befruktad utan en man. Så kvinnans säd är Jesus Kristus. Här får jag versen på norska också. Jag sätter fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din ett och hennes ett. Och han, står det på norska, det är lite tydligare ju, istället för den. Han ska knusa ditt hode och du ska knusa hans häl. Där stod det han och hans, det var ju lite tydligare. Här står det den och denna och den. På svenska, mycket rart. Men jag har också 1917 års översättning för att få fram nyanserna. Och då har vi då, här har vi då Jesus Kristus. Han ska knusa ormens huvud. För att få ihop det här så tycker jag det är lite extra spännande att blanda in David och Goliat. David har knockat Goliat med en sten mitt i pannan. Så springer han fram och tar svärdet, hugger huvudet av Goliat. Tar huvudet, håller upp det för folket, sen lägger han det i en säck. Och så tar han med sig den här säcken med huvudet hem tillbaks till Jerusalem. Och det här står inte i Bibeln som jag säger nu, men det finns en judisk tradition som påstår detta. Nämligen att han la det här huvudet i en kulle och den kullen eller berget fick då namnet huvudskalleplatsen. För där la David huvudet till Goliat. Och då fick hela kullen namnet huvudskalleplatsen. På hebreiska så blir det Golgata. Om vi tänker då att Golgata, huvudskalleplatsen, är en bild på Goliat, var ju en bild på Satan själv, om man ska översätta och se andemeningen i Bibeln. Precis som Hagar i lagen och Sara i nåden, så är Goliat, han är Satan, och David är en bild på Jesus Kristus, frälsaren, som liksom knockar ner Satan. Och så lägger han då huvudet i huvudskalleplatsen. Och i det som kallas för huvudskalleplatsen, som då blir en skuggbild på Satans huvud, så spikas, eller så bankas korset ner och knuser, eller krossar då Satans huvud. Korset krossar Satans huvud. Är ni med på den? Den är väl härlig. Men så står det att han ska stinga Kristus i hälen. Och jag har en bild här. Vi ska se om jag kan filma min skärm. Så ni kan få se den bilden. För här har jag en... På skärmen så har jag en bild på hur... vad heter det? Hur arkitekter har grävt fram... Jag heter inte arkitekter, vad heter det? De som gräver... Ibland har man svårt att hitta ord när man sitter och svorskar som jag gör. Arkeologer heter det. De har grävt fram bevis på korsfästelser. Och de arkeologiska bevisen, eller det arkeologiska beviset på korsfästelser, är det här. Här har ni själva beviset, det arkeologiska fyndet. Det är ett hälben. Och här ser ni hur det då skulle ha sett ut när man korsfäste. Arkeologer heter jag, tack. Hade svårt att hitta orden först. Så här såg det ut när man korsfäste. Jag vet ju att på de flesta kors och krucifix och sånt så ritar man ju att spiken gick in i foten uppifrån på något sätt. Men det här makes sense att se den här bilden. Därför när Jesus blev korsfäst så var det en plågsam och smärtsam död. Och en av de mest smärtsamma saker en människa kan uppleva är att få en spik genom helbenet. För där finns det en nervknippe med nervceller och nervtrådar som samlas där. Så där, det är en av de mest smärtsamma platserna i kroppen på oss när det gäller att få en spik in där. Så är det en av de mest smärtsamma saker man kan uppleva, som jag har förstått det. Och it makes sense. Korset var någonting plågsamt, det var någonting smärtsamt. Det står ju inte i Bibeln att ormen skulle stinga honom i foten, utan det står just i hälen. Och här ser vi det arkeologiska fyndet som bevisar att korsfästelserna har ägt rum. Kristus blev sannolikt, tror jag. Jag tror på den här bilden av att Kristus blev spikad till korset med fötterna på varsin sida om träet. Och så spikades fötterna in från sidan genom hälbenet på korset. Det är så jag tror att korsfästelsen gick till. Och om det stämmer så var det något av det mest smärtsamma man kan få uppleva. Jag ska sätta tillbaka kameran så. Så är det något av det mest smärtsamma man kan få uppleva då. Och vi vet att Jesus korsfästelse var en stort lidande, för att vi genom hans sår, hans plåga och hans smärta skulle kunna få all sorts möjligt helande och tillgivelse eller förlåtelse för synd. Han tog på sig domen, konsekvensen, straffet för synden i vårt ställe. Han led en smärtsam och plågsam död. Och för att bara förstärka den ytterligare, hur stort Kristi lidande var på korset, så vet vi att det kom en soldat som stack ett spjut i sidan på honom för att se om han var död. Och då står det att det kom ut vatten och blod. Och det här med att det kommer ut vatten, det är ju lymfvätska. Och jag har försökt läsa på om det här, vad det innebär, vad det betyder. Och fått fram en förklaring. Och det är en medicinsk förklaring. Och den enda rimliga medicinska förklaringen, eller den enda medicinska förklaringen som jag har förstått finns, är att Jesus hjärta fysiskt måste ha brustit. Så smärtsam var Jesu död att hans hjärta fysiskt brast. Och det är förklaringen till varför det kom lymfvätska, eller då vatten som det står, ur hans sida när soldaten stack ett spjut i hans kropp. Och det innebär ju då att vi verkligen kan förstå att Jesus gick all in. Han offrade verkligen sig själv. Han gav sig själv upp på korset. Men det var inte bara den yttre fysiska smärtan av piskan och spikarna och törnekronan och slagen och allt det där, utan det var också en invärtes lidande. Han var så passionerat förälskad i mänskligheten att han gick all in så att hans hjärta fysiskt brast. För din och min skull. Vilken frälsare vi har. Han gav sitt allt. När man ser att hans hjärta brast så förstår man ju att det här var något han gav hela sin själ i. Det här lidandet. Yes, ska se vad klockan är. Vi närmar oss slutet här. Ska se om jag ska, vad jag ska avrunda med. Några minuter igen. Jag tänkte avrunda kvart i. Vi brukar ha på evangeliet på tisdagen när vi har undervisning. Brukar röra sig om 45 minuter ungefär. Så att jag startade sändningen vid 7, så jag kommer avsluta kvart i. En annan bild, och jag hinner nog dela den på de här 3 minuterna. Det är skuggbild av Jesus Kristus i Gamla Testamentet. Det är ju Adam och Eva. Det de gjorde på en gång när de hade ätit av kunskapen om gott och ont var att de täckte sig med fikonlöv. Och vi vet ju att de där fikonlöven, de duger inte. Det är en skuggbild på mänsklig religion som prövar att täcka över vår skuld och vår skam och vår synd med egna gärningar, med egenskapade medel, de här fikonlöven. Fikonen kan jag prata mer om en annan gång också, för det ligger väldigt mycket i det där med fikon och så, men det ska jag inte gå in på idag. Men när de hade försökt täcka sig med fikonlöv så kom Gud med kläder av skinn från djur. Och det är ju en bild på att ett djur hade dött. Ett djur hade fått offras. Ett djur hade fått blöda för att man skulle kunna ta skinnet av djuret. Och det är ju en bild på Jesus som är det eviga offret. Han är vårt offerdjur, vårt offerlamm. Och vi är iklädda honom. Lammet är ju en bild på Kristus. Och när lammet är slaktat så kan vi klia oss skinnet, den vita ullen som visar på Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Vi är iklädda honom. Vi har hans rättfärdighet som vår nya klädnad. Och det betyder att du kan stå inför Gud som om synd aldrig någonsin har existerat. Du är perfekt, helig, rättfärdig och ren inför Gud. Och det är vårt kärnbudskap. Det är evangelium. Tänk vad fantastiskt att kunna se de här skuggbilderna, alltså bibeltexterna, får bli levande. Man får se att det handlar om Jesus Kristus och det han har gjort för oss. Jag tycker det är fantastiskt. Och jag älskar att studera Gamla Testamentet. De som får för sig att vi inte bryr oss om Gamla Testamentet bara för att vi pratar om Guds nåd och Guds godhet och Guds kärlek. Vi älskar ju Gamla Testamentet, för där får vi fram ännu mer av Guds godhet, Guds kärlek och Guds nåd. Vi har inte en Gud som sände sin son för att döma världen eller för att straffa världen eller för att dra syndaren i örat och säga vad hemskt det är. Nej, vi har en älskande Gud som offrar sig själv för att du skulle kunna få en relation med honom, och det är vårt kärnfulla budskap. Det är evangeliet som Jesus sa, gå ut och predika detta budskap till hela världen, till världens ände. Det är vårt uppdrag. Låt oss be en kort bön. I Jesu namn så ber jag för alla som har sett på. Jag ber att de ska få uppmuntran och liv av de här bibelstudierna. Att det inte bara blir huvudkunskapen, utan att det blir liv. Som skapar en glädje och någonting. Att ordet får bli levande på nytt. Att ordet får bli kött på nytt i de som hör på. Så att det blir någonting levande. Någonting som förvandlar oss inifrån och ut. Det ber jag om, far, i Jesu Kristi namn. Tack för att du lyssnade och följde med. Kom gärna tillbaks och lyssna på mer tisdagsundervisning en annan tisdag. Du är välsignad, därför kan du vara en välsignelse i Jesu namn. Amen. Bye bye for now.